För att ära dig, för att tillbe dig, för att upphöja dig, Herre. Hela syftet med vår församling är att vi ska ära dig i allt vi gör, allt vi är, Herre. Så vill vi peka på dig, Jesus. Vi vill sätta mindre av oss själva i centrum och mer av dig i centrum och i fokus, Jesus. Tackar dig idag för ditt kors, för ditt blod, Herre. Tack Jesus för din död, tack för din uppståndelse, tack för frälsningen, Jesus. Tack, Herre. Tack, Herre. Tack att var och en som har kommit här in idag får möta en öppen famn från dig, Jesus. Att man är efterlängtad, man är älskad. Det finns en god far som har väntat på just oss idag, Herre. Tack Jesus. Tack Herre att du är här. I ditt namn. Amen. 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 Tack. Amen, amen, amen. Jag har i veckan läst Romarbrevet. Och jag kommer att predika från Romarbrevet några söndagar framöver. Och jag är i... Och jag läste Romarbrevet 6, 7 och 8 i veckan ganska noga. Och i Romarbrevet 6, 7 och 8 så förstår man att det finns en kamp i den kristnes liv. Paulus beskriver den kampen. En kamp med att vilja följa Jesus och att man också har en kötslig natur. Det är den där kampen som hela tiden är en strid som pågår. Och den striden är ju faktiskt i sinnet mest. Det är faktiskt i vårt sinne som våra tankar som den här striden pågår. Och jag ska tala lite om det, men rubriken idag är ingen fördömelse, ingen åtskillnad. Det finns ingen fördömelse och inget som kan skilja oss från Gud. Det är det som är huvudbudskapet. Och så kommer jag nästa söndag blir jag. Och då är jag. Ja, nästa söndag då kommer jag tala om liksom hjälpen, hur man vinner den här striden i sinnet. Som också Romarbrevet 8 talar om. För att det här är något som pågår i mitt liv, så jag tänker att det också pågår i andras liv. Liksom. Där man känner ibland en självfördömelse, ibland vad är du Gud och sådär. Men ingen fördömelse, ingen åtskillnad. Bibeln, vi ska läsa alldeles strax, men Bibeln talar ju om den här liksom, och jag satt och tänkte hemma, vad finns det för bilder jag kan använda av detta liv? Och då satt jag och har en katt hemma, en väldigt fin katt. Jag tänkte så här, att vara kristen med en längtan att följa Jesus och samtidigt ha en kötslig natur, det är som att vara en hund som bor i en katts kropp. Det är faktiskt sant, om du tänker efter, hunden så tillgiven, lojal, gör vad mästaren säger, det är liksom anden i oss. Och så har man en katt, den är fruktansvärt lömsk. Va? Och man vet aldrig när den attackerar, jag klappar och klappar, sen bara puff, så hugger den mig. Men, och det där är liksom, den där, Paulus har ju bättre bilder i Bibeln, men jag bara satt och tänkte på det, så här är det i våra liv. Någonstans finns det något i oss, jag längtar efter att följa dig, jag vill komma närmare dig Jesus. Och så finns det något i vår kötsliga natur som bara... illojal mot Herren på något sätt. Nej, jag går min egen väg. Jag kan bättre. Jag vet bättre. Och det är katten. Och nu är alla som älskar katter. Jag är ledsen. Ni kan mejla mig så kan vi skriva lite till varandra. Och så löser vi det där. Det var inte en bild om det just. Utan bara. Jag vill liksom vara mer som hunden. Som har lärt sig att höra min mattes röst på något sätt. Och följa rösten, tilltalet. Sitta där vid hans sida. Vara vid hans fötter. Det är ju hunden. Katten. Våran katten görs aldrig som jag säger. Den är ute och springer och jag säger nu ska du komma in. Då kommer den in och så springer den ut igen. Den får inte gå in i våra sovrum och så öppnar jag dörren. Den är där direkt. Ja, ni förstår bilden. Men Paulus, han beskriver det så här. Samma sak ungefär. I kapitel 7 i Romarbrevet säger han så här. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill göra gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda och det onda finns hos mig. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne. Och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud, och så svarar han ju själv. Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men köttet tjänar syndens lag. Det är liksom, han beskriver en kamp inom sig, precis som jag har sagt här nu. Jag vill göra det Gud säger, jag vill följa honom. Jag vill liksom leva helt för honom. Men sen finns det något i min syndiga natur, köttets natur som Bibeln beskriver. Som vill gå sin egen väg hela tiden. Och nu ska ni slå upp Bibeln. Så ska vi läsa i Romarbrevet. Jag har ju slutat sagt att ni ska ha biblar med, men nu säger jag igen. Ha biblar med er. Det är mycket roligare att slå upp något här. Jag vill att man hör hur det bläddrar. Jag hörde ett blad här framme. Bra, Marcus. Ja, du får sätta en mick på dig där. Så jag hör hur det bläddrar. Det kommer ju här också. Men det är liksom roligt att läsa i Bibeln. Och det ligger en hel del kvarglömda biblar där nere. Jag kan bara säga det. Om du inte hittar din bibel så kanske den är där. Det är jättemånga fina biblar som ligger där. Så kan man gå dit och kika efteråt. Så här står det i Romarbrevet 8:1. Ingen fördömelse. Det är liksom ett omslag om Romarbrevet 8. Jag ska börja första verserna och så ska jag läsa sista verserna. För där handlar precis om detta. Och då har Paulus precis målat upp bilden av den här kampen. Det goda som jag borde göra, det gör jag inte. Och så säger han så här, trots att det pågår denna strid i oss, så säger han så här. Nu har jag fel bok. Bra. Så här säger han. Så finns nu ingen fördömelse. Jag läste precis vad han sagt innan, eller hur? Om synden. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Det som är omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som lever inte efter köttet utan efter anden. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud, men det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Den första versen bara, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och sen när man läser i verserna här 5, 6, 7, då står hela tiden om sinnet, dina tankar, att hela tiden hur präglat det är av min köttsliga natur. Det finns så mycket tankar som far genom ditt huvud. Och då säger Guds ord i andra Korintherbrevet 10 och 5, står det så här. Att det är Paulus som skriver också. Jag bryter ner tankebyggnader som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Att vara en lärjunge till Jesus, det är när sådana här tankar som inte behagar Gud, syndfulla tankar, tankar av hat, fördomar. Det finns andra tankar, det kan vara tankar av att man nedvärderar sig själv, tankar av att jag duger inte som är här, tankar av att jag bara negativa tankar som hela tiden dyker upp i vårt sinne. De måste liksom läggas under Kristi herravälde. Jag bryter ner dem, säger Paulus, och lägger dem under kunskapen om Gud som är Guds ord. Så jag förstår, det Guds ord säger, det är sant. Mina tankar är inte alltid sanningar, utan hans ord är sanning. Vårt sinne kan fyllas med så mycket mörker, så mycket dåliga tankar. Och Paulus säger, det här är fästen som slår rot i oss. Fästen som slår rot i dig och som trycker ner ditt liv, och du blomstrar inte som jag talade om förra veckan. Du bär inte frukt som du tänkt att göra. För du är bunden i det. Och det säger så här, det är bara tankar, det är väl ingen fara. Jo, tankar skadar dig. Och det skadar också Guds relationen. Därför spelar det roll. Tankar är inte samma sak som gärningar. Men tankar skadar faktiskt ditt liv när detta är någonting som du mal på hela tiden. Tankar som bor i oss leder till handling. Det börjar inte med en handling. Det börjar med tanke. När du gör en synd. Eller om du nu har syndat. Det är klart du har någon gång. Det börjar alltid med tanke. Då mal jag tanken och slår en rot i mig och så blir det till handling. Det börjar inte med att jag helt plötsligt vaknar upp en morgon och går iväg och syndar. Utan jag har bara tänkt det. Jag börjar mala det och så blir det. Så är det i allt egentligen. Om det är positivt också. Allt du drömmer om. Allt du vill göra i ditt liv. Det kommer inte att ske om du bara sitter. När du börjar tänka på det, formulera ner det, faktiskt skriver ner det, ser man det väldigt positivt. Då är det möjligt att det blir så. Att man går den vägen. Så tänker jag när jag tränar ju en del. Försöker hålla igång. Och ni får alltid höra om olika träningsexempel, jag vet, och alla sådana här bilder. Men i alla fall, det blir ju inte träning. Jag sitter inte i soffan och tänker att jag borde träna. Jag har en plan. Det är ju nu som sickan här. Jag har en plan. Jag har faktiskt en plan. Jag har en periodiserad träning, kallas det. Nu går jag igenom det här brinner jag för. Så jag har liksom tänkt, de här 2 månaderna så ska jag träna långa pass långsamt. Varför då? För att bygga upp blodkärl och muskulatur och allting. Sen kommer jag in i nästa fas. Nu ska jag köra fartveckor. Då kör jag snabbare, hårdare. Sen kommer jag när det börjar närma sig tävlingssäsong. Det är bara intervaller. Så jag har liksom en plan. Och så nu för tiden skriver jag inte ner dem. I början skrev jag ner dem, för annars skulle det inte hända. Det sker inte. Men det börjar i tanken. Jag planerar, lägger upp en plan och jag genomför det. Ibland missar jag, men väldigt ofta blir det som jag har tänkt. Så försöker jag också leva i mitt kristna liv. Det är ju bara jag har en plan för hur jag läser Bibeln, hur jag försöker leva i bön, hur jag försöker vara del i en församling, hur jag försöker engagera mig. Det blir inte bara om man sitter i soffan. Jag börjar tänka det. Så det går att använda positivt, men negativt också. Jag börjar tänka dåligt om mig själv, fyller mitt sinne, så slår det rot i mig och så blir det bara destruktivt. Och Jesus, eller Guds ord, säger, måste liksom lägga det där under Kristus så du blir fri. Gud vet om striden i ditt liv. Han vet dina tankar. I psalm 139 står det så här: om jag sitter eller står, vet du det, Herre. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Gud vet vad du tänker. Tanken är inte samma sak som synd, det är inte det jag säger. Men tanken börjar alltid med tanken innan handlingen sker. Det som skadar dig och bedrövar Gud. Gud vet om striden inom oss. Kapitel 7 läste jag ju. Och så kommer han in i 8 här och så säger han: det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. När du hör ordet fördömelse så är det någonting som sker i väldigt många kristnas liv. Bröder och systrar som lever med fördömelse. Man dömer sig själva helt enkelt. Och då står Guds ord så här: nu idag, står det. Nu idag finns ingen, alltså inte i framtiden, inte i himlen, utan nu idag kan du leva fri från fördömelse. Om du bara ber Gud, om du omvänder dig, ber honom förlåta dig. Och du liksom åberopar vad han har gjort för dig på korset. Han dog för dig, han blödde för dig, han gav sitt liv för dig. Och när du bekänner så kan du bli förlåten och så säger du, nu idag är du fri från fördömelse. Vad det än är som du mal på, som dömer dig själv, som sänker dig själv. Det handlar om att vara i Kristus också. Det finns ingen neutral mark. Den som är i Kristus är inte fördömd, står det. Eller hur det stod så? Jag läser igen. Nu finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Är du utanför Kristus, alltså inte har en relation med Jesus, då är du fördömd. Det är dramatiskt i Bibeln, men då är du dömd. Och det här säger inte bara jag, det säger faktiskt Johannes 3 och 16, 17, 18. Det är ju liksom favoritbibelordet. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Nej, för att världen skulle räddas. Men den som inte tror är redan dömd, står det. Alltså det finns ingen neutral plats när det handlar om kristen tro. Antingen är man i Kristus, för honom, med honom. Och då finns ingen fördömelse över ditt liv. Eller så är man utanför. Vet inte, man kanske trevar sig mot honom, längtar efter Gud. Men man är inte i honom. Och då kommer någon form av dom över det. På grund av synden som finns i oss. Men de goda nyheterna är ju att han faktiskt förlåter och säger: finns ingen fördömelse för den som vänder sig till honom. Han kom för att frälsa. I Johannes 8 så står det, den som vet sin bibel, så vad står det där? Det står om lögnens fader. Djävulen är lögnens fader. Djävulen sprider lögner hela tiden. Han sprider lögner till de som står utanför den kristna tron. Det är den som inte har en tro, så sprider djävulen lögn. Han kan bibelordet. Det vet ni, han citerar ju själv bibelordet, djävulen, han möter Jesus. Men någonstans i de som står utanför så säger han till den som inte tror: det finns ingen fördömelse, säger han. Det finns ingen död, finns ingen synd. Du behöver aldrig känna dom, behöver aldrig känna skuld. Det är den som står utanför. Det är djävulens lögn. Förstår du utanför Kristus, då är du redan dömd, säger Bibeln. Förstår ni? Men djävulens lögn är till den här världen: nej, men det finns ingen. Det är något som kyrkan har hittat på för att lägga något ok över dig. Det är inte alls. Det är en sanning att vi lever i synd och behöver Gud för att bli räddade. Och djävulen ljuger och säger det finns ingen dom. Du kan leva hur du vill, göra hur du vill, bete dig hur som helst. Det finns ingen dom. Det är djävulens lögner. Och så ljuger han för kristna. Vet du vad han säger till kristna? Och det är här som jag blir så bedrövad över. Att du är dömd. Du duger inte. Herren är inte med dig. Sådana lögner sprider Satan över kristna. Han är inte med dig. Och så hör man de här, mal man på den här lögnen. Så han är lögnens fader. Han vänder liksom upp och ner på allt. Det är den som står utanför, säger han. Du klarar det. Och det är den som står i Kristus. Så får man höra hela tiden: nej, det är inte tillräckligt bra. Du evangeliserar inte tillräckligt mycket, ber inte tillräckligt mycket. Du är inte tillräckligt mycket i Kristus. Och så mal det där. Det är djävulen som ljuger och sprider lögner. En Guds ord säger: om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig och förlåter oss synderna och renar från all orättfärdighet. Förstår? Om du har en tro på Jesus så finns förlåtelsen alltid. Ingen fördömelse, stod det. Och så börjar vi ändå, vi blir som dödgrävare. Gillar ni sådana här serier? Obducera lik och kriminalare. Jag gillar inte dem, men jag tittar på dåliga saker också. Men jag gillar inte just den serien. Men man blir som en död. De där, ibland så ska de gräva upp ett lik för att kolla vad var det den dog av. Och så säger de där, det är väldigt dramatiskt för familjen. Men sådana kan vi också bli. Vi börjar gräva upp gamla saker i våra egna liv. Och så kan vi inte liksom bli fria från dem. Det är också djävulen. De lurar oss. Gräver upp det gamla. Och kanske du sitter och gräver upp 40 år i Furakyrkan. Gamla saker. Gamla saker. Om dig själv och andra och alla andra och systrar och bröder. Det är, bara lägg ner det. Det som är förlåtet är glömt. Så som långt som väster är från öster, står det i Bibeln. Så har jag förlåtit dig. Det är oändligt. Ni förstår, öster till väster. Det tar aldrig slut. Går jag till väster så kommer jag ju aldrig till öster. Jag går hela tiden åt väster. Går jag till öster så kommer jag aldrig till väster. Jag går bara hela tiden åt öster. Ja, ni förstår vad Jesus försöker säga. Alltså, så stor är min kärlek och förlåtelse för er. Och så börjar vi gräva i gamla. Som vi har varit med om. Eller människor har gjort mot oss. Eller någonting. Och så blir vi aldrig fria. Sluta gräva. Och så skrev jag en rad. Som har blivit min rad den här veckan. Jag skrev så här, sluta älta och börja ära Gud. Kära församling, sluta älta nu. Det är dags att börja ära Gud som vi gör. Prisa Gud, tillbe honom, vända oss till honom. Sluta älta nu. Det har varit saker. Men det ligger under liksom försoningen, förlåtelse, under korset på något sätt. Det är slut att sitta fast och sen, nu går vi in i det nya Gud har för oss. Och slutar älta allt och så börjar vi prisa honom istället. Då kommer frihet över ditt liv. Du kan älta och gräva upp gamla lik i all oändlighet. Det hjälper inte. Du blir inte fri. Han har förlåtit. Du kan gå fri. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Om du dömer dig själv så hör det här ordet idag. Du kanske dömer dig själv för det som har hänt. Domen är inte över dig. Du kan gå fri. Nu ska vi gå till vers 39 också. Jag sa ju ingen åtskillnad också. Det är liksom slutet på den här salmen. Vers 37 så står det så här. I Romarbrevet 8. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller furstar. Varken något som nu är. Eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup. Eller något annat ska skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus och ingenting kan skilja dig från Guds kärlek. Det är vad Romarbrevet lovar. Trots den här kampen som pågår inom oss i våra sinnen, mot synden, mot det kötsliga, så finns inget som kan skilja dig från Guds kärlek. Det finns inget du kan göra för att Gud ska sluta eller ska älska dig mindre. Liksom. Hans kärlek är evig och står stadigt fast. Ingenting. Varken makter i höjd eller djup eller änglar eller vad det var. Allt möjligt. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek. Du som var barn, du förstår det här. Mina barn gör inte alltid vad jag vill eller vad de borde göra. Ändå älskar jag dem. Faderns kärlek är ännu större. Hans kärlek är ännu större för oss. Och så står det så här lite tidigare att vi är mer än övervinnare. Vad stod det? Det stod... Alltså, i den här översättningen står det, i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Och då tänker jag, jag har inte gjort någonting. Jag vill ju förtjäna min seger. Så fungerar det i varje fall jag. Jag kan inte spela spel eller tävla mot människor som inte ger allt. Jag måste ju förtjäna sin seger. Och jag tänker, har jag vunnit en överväldigande seger? Nej, det är Jesus som har vunnit allt för mig. Men jag får ta emot det. Så hans seger blir min seger. Och jag... När jag satt och funderade, har jag några bilder på det här? Då kom jag på en gammal, jag hoppas ni inte har hört den här, men det är en väldigt gammal bild. Säkert 30 år tillbaks mindes jag en predikan. Det är bra om man har minnet kvar. Jag mindes en predikan, det var någon som predikade och så berättade han om den här boxaren. Har ni hört den? Boxaren. I varje fall, han skulle gå sin livs största fight. Han var en tungviktsboxare. Han tränade allt vad han kunde. Han spelade Eye of the Tiger i bakgrunden. Ni vet den här. Tänk på Rocky. Tänk på en sån boxare. En Rocky-film. Och han gav järnet. Han åt inga godsaker. Han levde ett perfekt hälsosamt liv. Han byggde upp sig inför den här striden. Och så går han i 12 ronder, strider mot sin motståndare, fienden. Och så vinner han. Går liksom böljande fram och tillbaka där i kampen. Men till sist så slår han ner honom, knockar honom. Och han ligger där och så får han ta emot segerbältet. Och prischecken på flera miljoner. Och så kommer han hem. Och vad händer hemma? Och där sitter hans fru i rosa plyschoverall och käkar chips. Och så säger hon, tack för miljonerna. Tack för miljonerna. Han vann ju seger. Men hon är ju mer än en segrare. Hon behöver inte göra någonting. Det kostar henne ingenting. Det var bara enkelt att sitta där hemma och vänta på sin man som vann segerchecken. Och så får hon ta del av allt det goda han har för henne. Alltså, jag vet att det är en banal bild, men det handlar om detta. När Jesus på något sätt, han har gjort allt för dig. Han tog striden mot djävulen, kampen. Han dör, han uppstår. Och så bara, vill du ha förlåtelse, evigt liv, frid? Vill du ha upprättelse? Alltså vad du än behöver, finns det hos den här mannen. På det sättet blir vi mer än segrare. Han vann segern, vi vinner en överväldigande seger genom honom. Och han lovar, ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Jesus, han stred din strid. Han hånades, han piskades, han bar din skuld, han dog din död. Han uppstod, han vann seger. Den segern är din och den är gratis av nåd. Du kan inte betala tillbaka. Du kan inte göra något annat än att bara släppa den skuld du känner ibland, den skam du känner ibland och bekänna dig inför honom. Och så blir du fri. Upplever ingen fördömelse, ingen åtskillnad. Hans kärlek, den är liksom konstant och evig över ditt liv. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Tack Herre. Tack Herre för ditt ord Herre. Tack Jesus. Du ser att vi alla liksom kan slita i våra liv. Vi vill leva för dig. Vi vill leva närmare dig. Det finns saker i oss som dras bort från dig. Vi vet inte varför alltid. Men det är köttet. Och vi förstår kampen. Och vi vill liksom hela tiden inte... Ja, vi vill komma närmare helt enkelt. Vi vill komma närmare dig Jesus. In i värmen, nära dig, nära Fadern. Vid dina fötter vill vi sitta och höra dig tala Herre Jesus. Tack Herre. Du ser den som känner åtskillnad från dig. Som känner att jag är långt borta. Tack att du ändå är nära. Tack Jesus. Den som är i dig Kristus är inte fördömd. Och det finns ingen åtskillnad Herre. Tack Jesus. Jag ber att de här bibelorden får betalande in i veckan för oss. Fördömelse får lämna över det som har varit. Inte gräva i det gamla, inte mala på det gamla. Man får gå in i det nya här. Jesus, det längtar vi efter. Vi ber så i Jesu namn. Amen.